Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Bakom fasaden-podden. Och den här säsongen så kör vi lite mer positiva vibes, känner jag. Så att vi ska känna oss hoppfulla, nyfikna och fulla med ny kunskap när vi har lyssnat klart på avsnitten. Både jag själv när jag lyssnar och du som lyssnar just nu. Som ni vet så brinner väldigt mycket för medvetenhet. Så jag har blivit nyfiken på också hur kan man integrera medvetenhet och dating. Idag har jag helt enkelt bett Lisa komma och gästa och prata lite mer om vad kan vi göra när vi kopplar upp mindfulness och dating. Välkommen Lisa!
Tack! Så roligt att vara här!
Jättekul att ha dig här, det ska bli så spännande att prata med dig.
Ja.
Och jag tänker först och främst berätta lite grann, vem är Lisa och vad är det du jobbar med?
Jag heter Lisa Heikenfeldt. Privat så bor jag på Värmdö med man och barn. Men jag driver företaget Illivera. Och jobbar med något som den tidigare versionen av Lisa nog inte hade varit intresserad av överhuvudtaget. Jag hade varit en av dem som hade trott att det är inget för mig. Jag jobbar med mindfulness och stresshantering, personlig utveckling. Driver företaget Illivera sedan 10 år tillbaka tillsammans med en vän. Jag är utbildad marknadsekonom från början. Men gjorde den klassiska springa in i väggen. Och i och med det ändrade jag väl egentligen väldigt mycket. Det var ju såklart en längre resa. Och efter att jag kom tillbaka från sjukskrivningen så jobbade jag några år till. Men sen bestämde jag och en vän som också gick in i väggen. Vi bestämde oss för att ska vi inte jobba med att förebygga det här som vi har gjort eller varit med om. Det måste finnas någonting som man kan göra och inte behöva hamna där. Det var redan då. Det här är ju, jag gick in i väggen 2009 och nu har vi haft företaget i, alltså 2014. Men redan då så var det väldigt vanligt och i dagsläget är det väl verkligen ännu mer vanligt.
Mm.
Men vi grundade Illivera och började jobba först mest mot företag med workshops, föreläsningar, kurser i stresshantering, mindfulness. Och nu sedan 8 år tillbaka så utbildar vi också mindfulnessinstruktörer.
Ja.
Och i det här så har ju jag utbildat mig ganska mycket. Jag tycker att det är jätteintressant att förkovra sig. Så jag är utbildad yin-yoga-instruktör, meditationsguide, mindfulness-instruktör. Jag har gått massor av mindfulness-utbildningar, både svenska och engelska. Jag har gått flera utbildningar inom psykologi och personlig utveckling. Jag har påbörjat ett terapeutprogram, diplomerad gestaltterapeut. Och just nu så går jag också en par- och relationsterapeututbildning.
Ja.
Så att jag tycker om att knarka utbildning.
Ja, men allt du nämner är ju så otroligt intressant så att jag förstår verkligen att du har valt alla de utbildningarna och kurserna.
Någonstans handlar det om att jag brinner för att lära människor det som jag själv inte förstod men som jag hade mått väldigt bra av att lära mig om. Och jag kan känna att vi missar vissa delar i skolan. Jag har liksom lärt mig att göra potatissoppa och sjunga i kanon. Och använda liksom en miniräknare som kan göra jättekonstiga grafer. Men ingenstans så har jag fått lära mig om självkänsla, självmedkänsla, stress återhämtning, hur ska man andas? Jag hade ingen aning. Hur känns en avslappnad kropp? Och i det så, ja, jag känner att vi liksom har, vi saknar vissa fundamentala saker som jag verkligen hade velat veta om. Mm. Jag hade tjänat på det. Jag trodde att livet var någonting som hände mig. Och förstod inte alls att jag kunde påverka det. Det låter kanske jättedumt för vissa, men jag tror inte att jag är jätteunik i det. Och det här att liksom det du tror på, det kan bli sant. Mm. Men den tanken hade inte jag, det hade inte slagit mig. Utan livet var bara någonting som liksom hände.
Mm.
Ja, och sen hittade jag mindfulness och terapi. Och blev såld.
Mm. Ja, vi är väldigt, väldigt lika där. Vi brinner för det här båda två. Det är därför du är så perfekt gäst i just Bakom fasaden-podden. Eftersom det är precis det här jag också brinner för. Och vill lära människor så att man kan få en sundare relation till sig själv framförallt.
Mm. Verkligen.
Ja, vad härligt.
Vi har så mycket att vinna på det.
Ja. Och jag tycker också att det är så återkommande just det som du säger, och jag delar verkligen den åsikten att vi behöver få lära oss det här mycket tidigare, men å andra sidan så har väl jag förlikat mig med också att jag kanske inte heller var lika mottaglig när jag var yngre som jag har varit som vuxen att ta in den här kunskapen. Samtidigt så tänker jag så att om vi hade fått i alla fall grunderna för det här, i alla fall gymnasiet, så tror jag att många hade kunnat förebygga mycket som också har, för utmattning har ju inte bara en orsak, utan det brukar vara en samling, en stor kompott av allt möjligt som till slut får bägaren att rinna över. Och där är vi också så många som jag möter genom podden som delar samma erfarenhet men också samma syfte att sen vilja hjälpa andra att förebygga. Så att det gör mig så glad att höra det som du säger.
Verkligen. Ja, men om man går till mindfulness som hade varit ypperligt att lära ut i skolorna, för det är ju inte så avancerat.
Mm.
Det handlar ju bara om att vara medvetet närvarande i nuet.
Ja.
Att öva på att liksom inte värdera eller döma det vi upplever, utan vara i som nu. Hur känns det att sitta där du sitter? Hur känns kontakten med underlaget? Vilka delar av din kropp möter stolen? Hur känns ditt andetag?
Mm.
Jag kan känna att jag har en liten vibration här i bröstet. Jag har liksom en liten anspänning. Jag tror inte ens att jag visste att jag hade, att min kropp fortsatte, alltså jag levde i huvudet. Jag hade liksom ingen kontakt mellan huvud och kropp. Så om någon sa så här, ja men känn efter, skulle någon säga till mig att känn hur du känner dig inuti, då hade jag tänkt.
Mm.
Liksom, vad tänker jag?
Mm.
Så att den här kontakten med kroppen, och när vi lär oss mindfulness, eller när vi lär ut mindfulness, så gör vi det genom massa olika meditation, stående, gående, sittande, kroppsskanning, medveten rörelse som är att vara i en rörelse och bara fokusera på hur rörelsen känns och inte hur den ska utföras.
Mm.
Men också att öva i resten av livet. Hur känns det att duscha? Är du i duschen och känner vattnet strila längs med kroppen? Eller är du redan i ett möte med chefen och står och planerar det? Att just öva i de här vardagssituationerna. Plocka ur diskmaskinen. Hur känns det? Borsta tänderna. Det tror jag att vi hade kunnat lärt oss i skolan. För det som händer när vi håller på att öva på det här, det är också att vi tränar på att vara lite som åskådare. Vi gör saker Och när vi gör de här och är i nuet så är vi bara där. Och när då tankar och känslor och impulser kommer, då är vi lite mer åskådare och säger, jaha, där kommer den tanken, okej, okay. Gött. Jaha, här kom den känslan. Det här gör ju att, och det är ju någonting som man ser i forskning också, att man får ett förändrat perspektiv av jaget. Man får en ökad känsloreglering, för vi blir liksom mera observerare av vad som händer. Och inte bara, okej, okay, här kommer den känslan, jag dansar med den, den slukar upp mig och sen så är man liksom lost. Ja, så att mindfulness tror jag verkligen hade varit någonting som skulle vara fint att ha som grund för alla liksom.
Ja, min spontana tanke är också att vi har ett stort problem i samhället med ångest. Och för mig så var mindfulness räddningen till att sluta känna ångest. Så jag tänker att hade man fått lära sig det tidigt, hade jag fått lära mig det tidigt, så hade jag haft verktyg. Jag kanske inte hade kunnat förebygga att det kommer, för det påverkades av mycket annat. Men jag hade vetat vad jag skulle göra med den och hur jag skulle hantera det.
Ja, men och just ångest, det är ju väldigt roligt, låter kanske fel, men när vi har instruktörsutbildning så är det ganska vanligt att det kommer någon, kanske säga att det är andra dagen, andra tillfället. Det har liksom börjat hända saker inuti, om man börjar reflektera och det saker kommer till ytan. Och så ses vi, nu har vi online också, men om jag minns väl, nu senast vi sågs. Och så var det en tjej som, när vi checkade in, så här, men hur är läget? Berätta vad som händer inne i dig. Och så var det en tjej som hade, hon bara, men jag har ångest. Jag mår ingen bra. Och så ville hon liksom lämna det där. Och då gick vi in lite i det, så här, men berätta, hur känns det? Var känns det? Vilken färg har den här känslan? Ja, men den känns här uppe i bröstet och så går den, breds den ut. Och så fick hon liksom verkligen grotta och beskriva den här ångesten. Och först ville hon ju inte det, utan hon ville bara säga, jag har ångest, stängt, jag vill inte prata mer om det. Och det är ju det vi gör. Vi försöker liksom, nej, jag vill inte känna det här, för det är antagligen väldigt läskigt. Men när vi öppnar den där lilla dörren, titta på det, ta fram det och bara, men vänta, vad handlar det om egentligen? Då tenderar det ju till att faktiskt bli mindre. Så det som hände var ju att hon satt och pratade om det här. Och jag satt, ställde frågor och liksom bad henne beskriva. Och försökte vara väldigt, ja men precis vart i kroppen och sådär. Och sen så efter ett tag så blundade hon. Så jag bara, men berätta, vart känns det nu då? För du sa att det var här i bröstet. Och så blundade hon. Och så såg jag ett litet leende. Hon bara, ja alltså, ja, jag har lite svårt att få tag på det nu. Och då hade bara att hon pratade om det, att hon beskrev det, att hon välkomnade det och liksom inte försökte blockera det. Det gjorde att den här ångesten var borta. Så sen senare på dagen var hon så här, gud, jag vet inte, det är inte här längre. Jag behövde bara se det, liksom embrace it. Så ja, verkligen. Jag förstår att det hjälpte dig med ångest.
Ja, men jag har inte, jag tror att det var under början av pandemin som jag fick lära mig just mindfulness för att hjälpa. Och det var inte att jag hade ångest på grund av pandemin, utan det var en relation som jag var i då. Men eftersom pandemin begränsade vilka jag kunde umgås med och hur många jag kunde umgås med, så var det svårt att bara ta till och sitta hos mamma och pappa och bara känna mig liten och hållen igen. Eller sådana saker som jag inte kunde göra. Och då gick jag till en terapeut som just hade mycket verktyg som hade att göra med mindfulness. Och fick lära mig en 10 minuter mindfulness meditation eller övning. Om man ens vill kalla det. Och mindfulness för mig är ju att lära sig vara här och nu, vara närvarande. Och just som du också var inne på, det här att vad känner jag under mina fötter? Hur känns det där jag sitter? Hur känns kroppen? Är det någon känsla som jag känner lite starkare? Att bara ställa de här frågorna till sig själv. Och hör jag någonting utanför fönstret? Om jag blundar, är det någonting som jag känner lite starkare? Att bara liksom ställa de frågorna, för att det är ju helt omöjligt att fastna i ångest när du är upptagen med att ställa de frågorna och vara här och nu, i och med att ångesten så ofta är antingen i det förgångna eller i framtiden. Och de här två kan vi inte kontrollera, vilket gör att i alla fall jag kände kontrollförlust. Och då blev ångestladdad, för att jag kunde inte greppa det. Men när jag sitter och tänker på hur allting känns runt omkring mig och vad jag känner för dofter, lukter, i underlaget där jag sitter, det är mjukt, som du säger, det går inte att greppa riktigt ångesten där och då.
Nej.
Så det är så fantastiskt att så egentligen enkla medel kan göra så stor skillnad.
Ja, men vi har haft instruktörer som har tyckt att det, som har kommit från, vi brukade vara i Gamla stan förut, och sen så kom de från Norrland och bara, gud, de var tvungna att åka från T-centralen till Gamla stan. Och den som inte har gjort det vet att det är, liksom, det är väldigt mycket människor i rusningstid. Det är prime time rusningstid i Stockholm. Och då var det flera som bara, men jag pallar inte med den här tunnelbanan. Det var folk överallt, de fick nästan så här panikångest på vägen. Och då att börja använda kroppsskanningen, som är en form av meditation, att gå igenom kroppen och bara vara nära. Aha, okej, men hur känns mina fötter när jag står här i tunnelbanan? Hur känns mina anklar? Jag följer med upp i vaderna, jag känner mina knän, mina lår. Jag går upp i sätet, känner mitt andetag, magen, ryggen, axlarna. Kanske slappnar av lite axlarna, armarna. Ja, nu blev det lite kort. Men det gör ju att då kan du inte stå och noja eller stressa över att det är mycket folk. Utan då är ju i kroppen, känner andetaget. Och det, så det är ju ett superenkelt, jättebra verktyg just för liksom sådana situationer. Så ja, jag håller med.
Ja. Och sen älskar jag också det som du sa i början, att också att förstå att jag kan faktiskt styra mitt liv och vad jag gör med det. Och jag kan, som jag brukar säga, släpp tanken på att du ska förändra någon annan och koncentrera dig på den viktigaste personen som du faktiskt kan förändra, dig själv. För att det är ju sån härlig känsla att bara känna att, men det här kan jag faktiskt kontrollera, just då, när man ofta fastnar i maktlösheten och ångestpåslagen i den. Det går att faktiskt göra saker. Så jag förstår verkligen att du brinner för det du gör, för jag brinner för samma sak. Men jag blir också nyfiken på vad just mindfulness, om man kan sammanfatta det, vad är det som du tycker är det viktigaste?
Det viktigaste. Ja, men jag kan ju säga att det som jag har lärt mig om mindfulness, som jag kanske inte tänkte nödvändigtvis var det jag skulle lära mig, det var dels hur skönt det kan vara att bromsa en stund. Jag gillar när det går fort, jag har mycket energi, och därför tänkte jag nog att nej, men det här är nog inte riktigt min grej. Men desto skönare att faktiskt stanna upp. Nu är det en förutsättning. Jag stannar upp, laddar om. Jag mediterar varje dag. Det är liksom, jag älskar det. Jag, som alla, kan känna att jag inte har tid. Men känner jag att jag inte har tid, då ser jag verkligen till att göra det. För då vet jag att nu hittar hjärnan på massa saker som jag inte behöver tro på. Jag också, vad mycket jag kan lära mig av att reflektera kring saker. Vi i mindfulness så pratar vi mycket om liksom impulser, trigger, känslor, och att faktiskt reflektera kring när jag känner, när jag blir triggad eller när jag får ett påslag av något slag. Att bli medveten om det. Inte bara reagera liksom automatiskt. Utan så här, wow. Det här, jag blev jätteledsen av det här. Vad beror det på?
Mm.
Och sen fundera kring, liksom, vad väckte den här situationen hos mig? Påminner om någonting? Eller vad är det som har gjort att den här händelsen blir, ge mig den här reaktionen? Alltså innan mindfulness så fanns inte den liksom reflektionssidan hos mig. Men i mindfulness så är lite det enda vi gör, att vi liksom ser våra impulser och ser att känslorna kommer. Jag har alltid trott att känslor är någonting som, vad ska man säga, att det liksom kommer, att det är jag, att de kommer automatiskt och att jag inte har något val där. Men jag är jag och jag har känslor, men jag är inte mina känslor. Och det är också en av de sakerna som jag älskar med mindfulness, min så här nästa. Det är ju att jag behöver inte ta mina tankar som sanning. Och det är samma sak där. Jag har tankar, men jag är inte mina tankar.
Mm.
Jag har alltid, hela mitt liv, trott att mina tankar är sanningen. Om jag tänker att det är på något sätt, då är det så.
Mm.
Men med mindfulness har jag insett att, jaha, nej men det kommer en massa tankar. Men de behöver jag inte tro på.
Mm.
Den distansen, att hitta den distansen, är ju så otroligt vilsam. Men PMS.
Mm.
Jag har jättemycket intressanta tankar då om min sambo, om folk generellt. Och då kan jag titta i kalendern och bara, jaha, just det. Men då ska jag påminna mig ännu mer om att jag faktiskt inte måste tro på mina tankar. Okej, där kom den tanken. Ja, jag låter den vara där. Mm. Så att både det här med känslor och tankar, att faktiskt se dem som att jag behöver inte göra något med dem. Jag behöver inte engagera mig i dem. Jag behöver inte dansa med dem. Jag behöver liksom inte svepas med i känslostormen. Utan jag kan se, gud, nu känner jag så starkt. Vad är det som händer?
Mm.
Ja.
Lära sig att liksom observera och notera mer än att de känslorna som rusar inuti ska styra vad jag gör.
Exakt.
Mm. Det är verkligen så viktigt och så befriande att inse det.
Mm.
Att man kan nästan särskilja det, att jaget som styr är inte samma som känslorna och tankarna, utan som du säger, att de kan vara budbärare. Det kan vara någonting jag behöver lyssna in ännu mer på och kanske behöver hålla mig själv lite extra och vara nyfiken på vad det här är en trigger och vad beror det på. Just för att också få en ledtråd till att här är någonting som jag skulle behöva läka. Mm. Men vad intressant.
Ja, och tankar kommer ju av så många anledningar.
Mm.
Hjärnan är ju väldigt smart, så den tar ju den vägen som den är van vid att ta. Men jag brukar tänka, när det här händer så brukar jag tänka så här. Och att då inte automatiskt tro att det är sanningen, utan så här, okej. Okay. Vänta, vad handlar det här om egentligen? Som du säger, lite liksom, vad har hänt innan? Vad är det här om?
Mm.
Otroligt hjälpsamt. Jag har haft jättemycket hjälp av det. Även alltså, när jag var gravid och hormonerna röjde runt eller efter fött. Alltså, det, som kvinna har ju liksom x antal tillfällen, alltså med hormoner.
Mm.
Där du kan tänka helt knasiga saker. Och att då vila i att, ja men just det. Jag måste ju faktiskt inte tro på mina tankar.
Mm.
Det har jag, jag älskar det.
Ja, och det är också väldigt hjälpsamt, jag tänker, i relation till andra människor.
Mm.
Just därför att ofta när man lyssnar på mig och den här podden så pratar jag om anknytning. Men det har verkligen så mycket att göra med ens mående. I min åsikt och starka tanke att är du otrygg i din anknytning så blir du väldigt styrd av antingen tankar eller känslor, ibland både och har svårt att särskilja, så som vi var inne på precis. Att liksom, är det här jag eller är det något annat som styr mig? Man blir liksom nästan kidnappad av sina känslor och sina tankar. Mm. Medan när man förstår sin anknytning också, kan börja jobba mot en tryggare anknytning, så förstår man att det här uppkommer för att min anknytning är triggad, eller min otrygga anknytning ska jag säga, är triggad för att det här är en situation där jag tidigt har lärt mig att jag inte är trygg i. Ja. Men när du då kan stanna upp och använda mindfulness, så kan du också mer ta kontroll över situationen och inse att nu är det lilla jag som är jättereaktiv. Mm. Vad behöver jag här och nu? Och är det verkligen så att det är min partner som har initierat det här första gången, det som jag reagerar på? Eller är det någonting jag känner igen från långt tillbaka? Ja, gärna i barndomen eller tonåren. Och då kan man faktiskt läka det såret som då har blivit triggat.
Mm. Ja, men och det var ju lite så, alltså mindfulness i dating som vi sa att vi skulle prata om.
Mm.
Det är ju precis det där att, för jag började ju fundera, jag var singel länge och hade börjat gå i terapi, hade egentligen ingen konkret anledning till det, men jag hade varit tillsammans med en kille som var otroligt nonchalant, allt var på hans villkor och jag hade börjat läsa om anknytning och jag läste den här boken Hemligheten med Egil Linge och Dan Josefsson. Mm. Har du läst den?
Ja, jag tror det är den flesta börjar med.
Ja.
Mm.
Ja, men för det blev lite aha för mig. Här har jag gått runt och trott att jag är unik. Och sen så hittade jag en bok där de liksom beskrev saker som jag bara, jaha, är det fler som känner på?
Precis.
Och i det så blev jag också lite, ja men okej, vi gör jättemycket saker per automatik beroende på vår anknytning. Och jag älskar terapi, verkligen. Jag tror att alla mår bra av det, jag rekommenderar det alltid. Jag tycker inte att man behöver ha en anledning. Hittar man rätt terapeut och klickar med den så kommer man få ut så mycket av det. Men jag hade svårt i stunden när jag dejtade att jag kunde liksom förstå intellektuellt varför jag tänkte och kände som jag gjorde. Men det förändrade inte att jag tänkte och kände som jag gjorde. Nej. Utan det blev liksom, ja, teorin fanns där och jag hajade det. Men väl där i dejtandet så gjorde jag ändå likadant. Mm. Och då började jag fundera så här, men vad fasen? Jag kan ju mindfulness. Hur kan man använda mindfulness i dating? Och min upplevelse är att det just är tankarna som ställer till det lite. Vi har så många idéer. Och gud, jag har sett det så, jag älskar de här Gift vid första ögonkastet, Love is Blind. Och jag har bara känt så här, men gud, kan inte jag få komma in och coacha om lite mindfulness?
För ja.
Det är så lätt att fastna i ett tänkande kring om det här är bra eller inte. Istället för att vara i det och faktiskt ta reda på om det är bra eller inte. Och att liksom alla de här, ja men åh nej, men det här är nog inte rätt, eller är han inte lite väl, eller vad det än är. Vi, i mindfulness så jobbar vi just med, som jag sa, att se impulser och vad vi gör liksom per automatik. Så jag började fundera på, så här, men hur kan man, vad skulle det innebära att ha mer mindfulness i det här? Och nu, jag vill lägga en liten parentes. Det här handlar om bra människor, bra relationer. Jag menar inte att man på något sätt ska gå emot liksom en magkänsla som säger att det är, alltså som flaggar för fara eller så.
Nej.
Det är ändå viktigt att säga.
Mm.
Men jag insåg att en sak är prestigelöshet. Att våga riskera att den andra säger nej. Inte lägga någon som helst prestige i det.
Mm.
Bara så här, ja men... Alltså inte fundera kring, ja, men jag måste säga nej först. Eller liksom sluta träffas då menar jag. Alltså om man verkligen pratar i början av dejtandet. Utan bara så här, gå in i dejtandet mer prestigelöst. Det kommer öka sannolikheten att du träffar någon. Det kommer ju också innebära att du blir så att säga dumpad lite oftare. Men om du... liksom kanske har en anknytning som gör att du har lätt för att avfärda, då kan ju faktiskt du hitta guldkorn för att du inte avfärdar i ett första steg. Så att ha med liksom prestigelösheten i det och bara, ja men jag bryr mig inte om det är jag som blir dumpad, det låter så larvigt. Men, ja. Men sen också att ha med nyfikenheten och att vara öppen. Nyfikenhet i en av mindfulness-attityder, förhållningssätt till livet som man kan ha med sig för att liksom odla mindfulness. Och jag insåg att om man har med nyfikenhet i stunden, att liksom falla tillbaka på det, om du blir osäker på vad ni ska prata om, att hela tiden säga okej, men då ska jag vara nyfiken, utforska, vad säger han eller hon? Vad betyder det där som han sa nu för honom? Och fråga, alltså inte sitta och fundera. Att utforska mötet väldigt nyfiket. Mm. Och försöka hålla liksom öppenhet till vad som sägs. Lite som att säga, men det här är första gången jag möter människa. För när vi är nyfikna så blir vi automatiskt lite mer i nuet.
Mm.
Och det gör ju liksom att du har en större chans att faktiskt uppleva den här människan än om du sitter och har massa tankar om honom eller henne. Och då själva kärnan i mindfulness i dejtandet är ju närvarande. Att faktiskt vara i stunden. Det är ju jättelätt att tankarna drar iväg. Och jag tror att lite beroende på vad man har för anknytningsstil så har man olika go-to-tankar. Och det är liksom, det kan vara ytliga saker eller det kan vara vad det än är. Men att hela tiden påminna sig. Jag kunde uppleva att jag nästan så här, ja men försökte leta fel ibland. För att ja men snabbt avfärda och så här, nej men det var nog ingenting. Och att då gå hela tiden till nuet. Ja men men det här är nog inte rätt. Ja, fast i denna sekund. Känns det bra?
Mm.
Bara nu precis. Känns det bra att sitta här? Ja, jo men det gör. Ja, återgå till det då.
Mm.
Att, jag vet inte om jag känner så starka känslor. Eller nu gjorde han det där. Eller vad det nu är. Så bara stopp. Känns det bra just precis nu? Då återgår du till det. Att verkligen liksom försöka påminna sig i realtid om att återgå till nuet. Det låter kanske banalt, men jag tyckte att det var väldigt effektivt. För jag kunde verkligen sitta där och då och komma in i liksom, börja så här bedöma.
Mm.
Utvärdera dejten medan jag sitter på dejten. Alltså det är ju inte jättesmart. Då är man ju inte där liksom. Men jag märkte att om jag då började köra liksom, okej, men trivs jag nu i denna sekund?
Mm.
Ja, men det gör jag. Okej, ja, men då kör vi vidare. Och även efter en dejt. Och det här vet jag du har varit inne på tidigare, men att när man blir mer medveten om sin anknytning och vad den kan föra med sig, så kan man ju också lite så här resonera med sig själv.
Ja.
Så att när det dyker upp en känsla att, gud, han är inte på eller han är alldeles för på. Men att faktiskt så här, vänta nu här. Jag känner jättestarkt i det här, men vad handlar det om egentligen?
Mm.
Jag behöver inte tro på mina tankar. Vad har jag för anknytningsstil? Hur påverkar den? Vilka go-to-tankar har jag? Och att på så sätt lite så här jobba med, ja, med mindfulness i själva funderingarna. Alltså att fundera så mycket. Och jag upplevde att jag kunde se ganska ofta att så här, det handlar inte om personen jag dejtar. Han är på eller inte på till exempel. När jag började fundera kring mina känslor kring det, då kunde jag ju också säga, men vänta, det här är ju min anknytning som plingar igång nu.
Mm.
Och den vill att jag ska reagera så här. Men vad känner jag egentligen?
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, för att det är där, om vi ska dra paralleller till exempel till just de här reality dating-serierna som hela Sverige så engagerade i också. Jag tänker just nu när Love is Blind för första gången har gått och det har varit så tydligt hur deras försvarsmekanismer går igång. Just det som du nämner, att man börjar leta fel till exempel, det har vi ju sett. Och det är ju därför att rädslan för att komma någon nära och potentiellt och vara sårbar är så stor. Mm. Och då är det lättare att leta fel för att kunna distansera sig från den här personen. Så att jag förstår precis vad du menar och jag känner igen det själv också. Att gå in i en dynamik som inte är bra också. Till exempel då, om jag ska referera till mig själv, när jag ofta gick in i den ambivalenta och sökte mig till någon som var undvikande, men man kan väl säga maskerad som trygg därför att känslorna inte syns utifrån. Och då tror att ja, men så fort den här personen börjar dra sig undan så ska jag jaga mer och liksom känner inte efter vad jag känner egentligen eller vad jag tycker egentligen, utan är helt upptagen av att bli styrd av mina känslor i det. Och liksom, nu ska jag jaga och jag ska bevisa att jag är värd. För om du väljer mig nu, då är jag ju värd någonting på riktigt. Mm. Det var ju sådana tankar som då styrde, som var liksom påhejade av känslorna, som totalt styrde min dating. Istället för att, som du säger, känna efter, men känns det bra?
Mm.
Känns det bra med den här personen? Får den här personen mig att känna mig som att jag kan vara mig själv och är trygg i mitt nervsystem, balanserat, och behöver jag liksom reglera eller bli automatiskt liksom lugn genom att vara med den här personen, vilket jag ju såklart inte var i när jag gick in i den här dynamiken. Så att det är så mycket som också blir så tydligt, och jag tror att för oss som ändå har lärt oss om det här, ganska frustrerande att se att produktionerna tycker att det är viktigare att göra bra tv än att faktiskt hjälpa de här människorna att bli medvetna om sina mönster.
Mm. Verkligen.
Men ja, det engagerar ju, det får man ju säga.
Ja, oh, gud. Vi kan ha ett eget avsnitt om Love is Blind. Ja, nej, men känner du att du har landat i, kan du se att du reagerar annorlunda numera? Alltså, har du hittat den liksom, för du låter ju som att du är medveten och reflekterar kring.
Jag kan absolut fortfarande få samma tankar. Vi gjorde ett avsnitt, Jenny och jag, i förra säsongen som handlade om ghosting till exempel. Och då pratade jag om en situation förra sommaren. Och jag vet att när den här personen försvann så triggade det tankar jag haft tidigare. Mm. Men utan reaktion. Mm. Jag kunde liksom fånga upp dem och, som jag var inne på förut, liksom ta hand om så här, okej, vad är det nu som händer? Varför kom den här tanken upp? Ja, jag känner igen den från en annan relation som jag också vet verkligen belyste många sår som kom från långt, långt före jag ens började dejta, alltså i barndomen. Så att jag kunde liksom sätta mig då med mitt inre barn och säga att okej, det här blir fortfarande triggat, jag förstår. Nu behöver du mig. Och ganska fort ändå få kontroll över situationen, eller vad jag ska kalla det för. Mm. Så att det har jag absolut lärt mig, att inte fastna i en känslostorm eller ältande på så sätt. Sen är jag fortfarande människa och det får vi inte glömma. Jag tror att det är viktigt att också påpeka att bara för att man blir medveten och kanske också har övat mycket på att reglera och självreglera, så får man, kan man fortfarande ha kvar sina triggers. Men just att det blir någonting kortvarigt och man kan ta hand om det där och då.
Ja, och du kan ju faktiskt få veta ganska mycket av den, alltså av att vi reagerar i stunden. Ha, men vänta, vad handlar det här om? Och så finns det ju oftast små guldkorn där att ta reda på. Det är ju just det, att bli medveten. Du är ju aldrig liksom klar. Du kommer ju aldrig så här bara gå runt och inte känna någonting. Utan det handlar ju om vad vi gör med det vi känner.
Mm.
Att vi blir medvetna om att oj, men vänta. Bara det lilla mellanrummet att faktiskt så här, oj, men nu blev jag arg. Vad handlar det om? Och inte bara... Alltså hitta den liksom distansen. Och även när någon... Ja, men, dissar eller ghostar eller vad det nu är, så bara det här kändes så här. Men inte då automatiskt spela upp den här sagan eller den här historien kring att ja, men nu har det här hänt igen och det händer alltid mig, utan faktiskt bara säga okej, det var inget skönt det här. Och att tillåta sig själv att känna allt man känner. Vi upplever alltså ofta när våra instruktörer pratar om jag har svårt att sluta älta saker, till exempel. Då handlar det om att de inte faktiskt tillåter sig att känna allt. Utan att de är så sugna på att sluta älta det här. Så att de vill liksom hoppa över delen som faktiskt går ut på att säga, fast du måste känna allting. Du måste se att du känner allt det här. Ja, du vill sluta älta. Det är en känsla. Och du känner dig ledsen eller besviken. Eller du känner en sorg kring det här. Och när du tillåter båda att få vara där. Båda att ja, jag känner det motståndet. Jag vill inte känna så här. Och jag känner alla känslor som jag ändå känner. Jag känner mig besviken. Jag känner mig ledsen. Jag är arg. När båda får vara, då först är det oftast möjligt att faktiskt sluta älta. Men när vi bara har liksom fått för oss att nej, du ska sluta älta det här. Och så har vi aldrig tagit hand om känslorna. Då är det svårt att bara hoppa till liksom, att mirakulöst sluta bry oss.
Vet du, det där lärde jag mig så sent som i höstas. Så det är verkligen så sant, för att har man en bakgrund, precis som du och jag, att vara väldigt mycket i huvudet och vara vana att analysera, och så intellektualiserar man mer än vad man känner efter per automatik. Och ältande är ju en del av det. Så att även om jag har jobbat mycket med medvetenhet och läkande och allting i flera år, så var just ältandet kvar, för att jag hade aldrig riktigt ifrågasatt vad det var jag gjorde. Och sen så blev jag så trött på det, vilket är en också återkommande känsla när jag tar tag i olika delar av mig själv. Det är just att nej, men nu får det vara nog. Nu har jag hållit på med det här, just älta så länge. Vad är det egentligen beror på? Vad är det jag gör egentligen när jag ältar? Och då förstå, precis som du sa nu, att jag undviker känslan, jag försöker kontrollera istället och intellektualisera. Istället för bara sitta med vad är det som händer inuti, vad är det jag känner. Och liksom sitta igen och hålla mig själv. Och sen är det precis som med allt, att någonting man behöver göra om och om igen och öva på för att det ska komma automatiskt, att man sätter sig och håller i, ja, oftast då lilla jag eller vem det nu är som är orolig egentligen.
Men, ja, det är ju såklart läskigt att tillåta alla känslor. Tanken är ju oftast läskigare än det vi faktiskt upplever. Jag hörde någon som sa att smärta gånger motstånd är lika med lidande.
Mm.
Alltså att så mycket motstånd vi lägger i till att känna den här smärtan, det skapar liksom olika grader av lidande. Om vi inte har så mycket motstånd och accepterar att men jag känner så här, jag är ledsen, jag är arg, ja, men då blir inte lidandet lika mycket eller stort. Men när vi liksom verkligen inte vill känna saker, då blir det desto värre.
Mm. Ja, men så är det verkligen. Och jag tror att någonting som blev så tydligt för mig är att det är en sån missuppfattning, och att också tro att ja, men jag känner starkt, till exempel vi som är högkänsliga, och dra likhetstecken med att jag vet hur jag ska känna mina känslor, för det var inte alls samma sak.
Nej.
Så det bara sätta sig och liksom, okej, men hur praktiserar jag det här på riktigt, att sitta med känslan, vad är det egentligen betyder att jag ska göra det? Det var ju inte alls samma sak som att låta känslan kontrollera mig eller styra mina handlingar.
Nej, precis. Jag brukar försöka när vi pratar känslor att som lite så här guidning, att försöka beskriva den för sig själv. Alltså hur, och då menar jag inte jag känner mig ledsen, utan så här, var känner jag mig ledsen?
Mm.
Att försöka hitta den i kroppen, att försöka hitta en, finns det en form på den? Finns det en färg? Att verkligen försöka öppna dörren, välkomna den, omfamna den, se den, försöka hitta alla aspekter i, vad handlar det mer om? Alltså verkligen liksom, ta ut allt, kör.
Mm.
Just för att se att det kanske inte var så allvarligt som jag först trodde.
Mm. Det är otroligt vad vi kan förstora betydelsen av våra känslor när vi inte är medvetna. Men just det här med medvetenhet, så tänker jag också, jag blir nyfiken på om det var samma för dig. För att jag inser ju att jag skalar ner liksom den här antalet män som jag passar ihop med, när jag inser att jag behöver ju någon som också tycker att det är viktigt att reflektera och medvetetgöra sina egna mönster och tar ansvar för att också förändra det som inte tjänar än.
Mm. Nej, alltså jag var tvungen att liksom öppna dörrarna mer snarare än att liksom krympa dem, för jag hade lätt för att hitta anledningar till att men inte var rätt. Så det jag fick jobba med var att så här lite strunta i alla idéer jag hade om hur en man skulle vara. Och bara, jo men tjena, vi ses igen, jättegärna. Du verkar skittråkig, men, men vi kör ändå. Nej, men lite så här, inte gå på mina första tankar kring någon. Så jag var liksom tvungen att gå åt andra hållet för att sen... Ja, jag tror väl någonstans att det som är meningen händer på något sätt. Så att jag tror att det liksom, det blev rätt för att jag var öppen för allt.
Mm.
Så jag kunde inte sätta upp en till grej på listan, utan jag var tvungen att bara så här kasta undan listan och bara, alla är välkomna. Tjena. Kom så fikar vi. Jättekul. Ja, men gå emot den liksom instinkten att tacka nej. Så jag fick lite jobba så istället.
Ja, jag förstår. Jag har jättesvårt för att gå den vägen. Mm. Jag vill verkligen inte waste my time.
Gud, jag känner igen mig. Som jag höll på med.
Samtidigt så har jag ju också liksom hittat ett sammanhang där det finns individer, både män och kvinnor. Tyvärr så är jag ju så tråkig, så jag är ju jättehetero, men annars hade utbudet varit större. Men jag har liksom börjat söka mig till de sammanhangen där det finns män och kvinnor som tycker att det är otroligt intressant att ha öppna sårbara samtal. Så att jag är mer liksom att jag måste göra det här mer, för det är fortfarande lite utmanande, även om när jag väl går dit så är det så otroligt magiskt. Och nu kan jag liksom inte tänka att jag ska möta någon utanför de sammanhangen när det känns så magiskt när man får vara där. Och få uppleva det här när vi är ett tryggt space, vi är främlingar men vi gör alla samma sak.
Ja, det låter underbart. Vad är det för något?
Ja, men främst så har det varit samtalscirklar som är ledda av David Persson, som kör ett koncept som ursprungligen kommer från Authentic Relating, som är ett koncept just när man har en metodik för hur man ska nå liksom en sårbar nivå, kan man väl säga. Nu förenklar jag väldigt mycket här, men alla är liksom där på samma villkor på något sätt, och vi är en liten grupp. Och vi får hela tiden stanna upp och berätta hur känns det nu och vara med. Man väljer hela tiden själv hur privat man vill vara, men i och med att alla är där på samma premisser så känns det tryggt att dela saker som jag kanske inte ens delar med alla vänner. Och just när jag går därifrån så har jag varit så uppfylld och känt att det är så magiskt. Så jag vill bara att alla ska få vara med på de där cirklarna. Och likadant att jag har varit mycket på ett holistiskt coworking space här i Stockholm som heter Living Room, som ligger på Röda Bergsgatan 11. Där många människor jobbar just med allt från medial vägledning till akupunktur, yoga. Alltså mycket som ändå hjälper människor att må bra och må bättre. Men jag tror att även om vi alla jobbar med olika saker så har vi samma syfte på något sätt. Vi vill hjälpa andra att må bra och vi tycker om att ha meningsfulla samtal. Så att går man dit på en onsdag när det är liksom öppet för alla, så behöver det inte vara så att man bestämmer träff med någon, utan man hittar alltid någon att sitta och prata med, och sen så har man liksom nya vänner. Det är också väldigt härligt och magiskt. Så att det rekommenderar för alla som känner igen sig i det jag säger, att längtan är väldigt stor efter den här samhörigheten som man hittar i människor som tycker att samma saker är viktiga. Mm. Och kanske inte heller kan riktigt se sig med en person som inte tycker att det är viktigt. Så att jag utmanar liksom mig själv med att vara där, men jag får väldigt mycket ut av det också.
Mm. Så du har hittat dina marker som du tänker att du ska jaga i?
Ja, men lite så. Sen så är det klart att jag har fått förmånen att hitta nya vänner på vägen. Mm. Det är också relationer som man övar i. Det behöver inte alltid ha liksom romantik och den här sexuella attraktionen. Det kan också vara liksom en dragningskraft på det mentala planet till andra individer som man får uppleva. Och jag tänker att vägen dit, det är också en övning.
Mm. Verkligen. Och jag blev ju aldrig tillsammans med någon av de här som jag dejtade. Utan jag träffade ju någon via jobbet. Vi höll en mindfulnesskurs på ett företag och min kompanjon höll en grupp och jag hade en annan grupp. Och hon sa så här: den där borde du spana in. Och jag bara, nej, vi är här och jobbar. Tyckte hon var helt galen som ens hade hittat någon typ. Och sen så när kursen var slut, vi var tillbaka, höll en föreläsning. Då satt han där och började prata klättring med mig. Och jag klättrar ju också.
Mm.
Och så frågade han om jag inte skulle följa med och klättra på telefonplan. Och det kunde jag inte. Ja, men då var jag så här, ja, jag visst. Alltså, jag säger ja till allt. Det var ju min liksom prestigelösa tanke.
Mm.
Och på den vägen var det.
Men då har du ändå öppnat upp genom att ändå visa vem du är på ett sätt.
Ja. Ja, och jag hade liksom bestämt mig för att jag testar allt. Jag är öppen. Jag ska vara öppen. Tacka ja till saker. Jag behövde liksom få lite rumpan ur. Jag känner igen det här som du pratade om tidigare. Att liksom, det tar tid och det är inte... Det behöver kanske inte vara så jävla kul heller att dejta. Jag vet inte om man måste tänka att det är så kul. Jag tänkte väl kanske att det blir väl bra till slut.
Mm. Jag tänker att man får göra det så som passar en själv.
Ja.
Huvudsaken är att man öppnar upp.
Mm. Verkligen.
Och just vågar. För att oavsett om du går på flera dejter med män, kvinnor, icke-binära, vad du nu dras till, liksom, med en person som du inte vet om du är intresserad av, så är det ju ett utforskande och en nyfikenhet som du var inne på i början. Och just bara att låta den här nyfikenheten få utlopp.
Mm.
Det gör ju också att en person blir mer intressant om du ställer frågor och du kanske får veta någonting som du aldrig hade fått reda om den personen om ni bara satt och pratade om väder och vind.
Mm.
Att våga öppna upp och vara sårbar och på så sätt också visa vägen för den andra att se om den personen har den kapaciteten som krävs. Sen menar jag inte att man ska blotta hela sitt inre och berätta alla sina hemligheter första dejten. Det var inte så långt jag menade att vi skulle dra. Men liksom ändå kunna så här, har den här personen... Man tycker att det ändå kan vara intressant att prata om. Vad är viktigt för dig i livet? Vad får dig att må bra? Och vad gör dig ledsen? Alltså bara sådana frågor.
Mm.
Men att verkligen. Man ändå... Ja, på något sätt... Put myself out there.
Ja.
På olika
sätt. Jo, men det öppnar ju upp för möjligheter och kontakt på ett annat sätt. Och att komma ihåg och inte tro på vad man tänker sen om svaren. Utan bara, ja... Det säger han, eller hon.
Ja. Och just att om den här personen är emotionellt tillgänglig så kommer ju du också få frågor tillbaka. Och då kan du inte riktigt fastna i analys av svaret du fick. Utan nu är det din tur, nu är det du som ska svara. Så att det liksom också blir någonting som förhoppningsvis gör att du ändå går därifrån med en bra känsla och kan tänka rätt. Utforska vidare.
Mm. Verkligen.
Men om vi ska försöka sammanfatta det, eller om du ska försöka sammanfatta just hur jag då som ändå är singel av oss två, hur ska jag använda just mindfulness i dating?
Ja, men påminn dig själv om nuet. I princip hela tiden. Alltså direkt när du märker att du har en tanke om någonting. Så bara strunta den, låt den vara, gå tillbaka till nuet. Och det kan vara att antingen försöka liksom verkligen lyssna på vad den andra säger. Eller gå till hur känns det att sitta där. Om du känner att du liksom fladdrar iväg alldeles för mycket. Så försök att liksom ankra dig i stolen. Eller om du går, hur känns det att gå? Och även ha med det i... Ja, men när du inte träffar personen som du då träffar, utan när du liksom tänker om det. Ja, men vänta nu här. Tillbaka till nuet. Tillbaka till att faktiskt inte tro på vad vi tänker.
Mm.
Våga lita på att dina tankar är inte sanningen och dina känslor är inte sanningen. Och du tänker och du känner baserat på massa saker som har hänt dig tidigare i livet. Anknytning, allt möjligt tjajs. Så tro inte på allt du tänker, utan kom ihåg att liksom gå tillbaka till nuet, att bara vara där.
Mm.
Och försöka vara mer öppen.
Mm. Det är jättebra också att, för jag tänker, om jag tillämpar det som du säger nu, och då sitter och tänker så här, men hur känns det att vara med den här personen? Vad får vårt utbyte här mig att känna? Känner jag mig lugn, glad, nyfiken? Eller känner jag mig dränerad? Eller liksom att nej, här kommer vi ingen vart. Det känns som att jag försöker slå in en dörr som inte vill öppna sig. Ja, men då kan jag sen istället för analysera just ord eller vad det nu är jag vill analysera vanligtvis efteråt, tänka så här, men hur kändes det?
Mm.
Det behöver inte vara liksom fyrverkerier. Tvärtom, då ska du nog gå och aldrig gå tillbaka dit. Men utan liksom att, nej men jag kände mig tillfreds, det var trevligt.
Mm.
Ja, men kom ihåg det då.
Mm.
Och gå på det om det föreslås, eller föreslå själv att ni ska ses igen. Och försök bygga på det. Så länge du tillämpar det som Lisa säger, att du är närvarande och kommer ihåg hur det kändes. Så har du en trygg punkt att gå på istället för att fara iväg med tankar och känslor som inte kanske har ens med den här personen att göra.
Nej. Precis. Det har med dig och dina sår och vad du har varit med om att göra.
Precis. Ja, superintressant. Jag känner att vi skulle kunna prata en timme till. Men vi får väl göra flera avsnitt helt enkelt.
Ja, jag vill ju ha en uppföljning.
Ja,
precis. Nej, men höra hur det går.
Jag tycker det vore jättekul att göra flera avsnitt. Så det tycker jag absolut att vi ska göra. Och som vanligt så tycker jag att det vore jätteroligt då om du som lyssnar också ger oss feedback på vad du vill höra mer om. Men jag tänker om man framförallt vill ta kontakt med dig, Lisa, vad gör man då?
Man får jättegärna mejla på lisa@illivera.se eller följa oss på Instagram. Vi heter illivera_ab.
Mm.
Jag älskar kontakt, så ni får jättegärna höra av er. Och ja, hit mig med relationsfrågor. Det är bara roligt.
Ja, och vem vet, om kanske vi kan ta upp också i nästa samtal.
Mm, det vore ju drömmen, en frågelåda.
Mm. Kul.
Han sa så här, ja.
Ja, så ös på med det som har väckt dina tankar när du har lyssnat på vårt avsnitt. Lyssna gärna flera gånger och dela gärna avsnittet med dem som du vet kanske grubblar lite för mycket och styrs lite för mycket av tankar och känslor, så att de kan inspireras och förstå att det finns faktiskt någonting så enkelt men också så magiskt som mindfulness som kan hjälpa dig med allt från ångest till övertänkande, ältande. Och bara få vara här och nu. Och vara lugn och reglerad. Så ja, lyssna flera gånger. Och det ska jag också göra. Tack så jättemycket Lisa för att du tog dig tiden att gästa podden.
Tack själv. Det var jättekul.
Härligt. Som vanligt till dig som lyssnar. Ta hand om dig.